Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det var ett ställe på, som jag jobbade på i Oslo som hade en matbar. Alltid när man kom in där fick man ett kokt ägg med en vodka till. Det var det som var grejen.
Va? Ja. Bara liksom?
Jättekonstig
grej. Men, jaha.
Jag fattar inte alls
vad det är. Nytta och nöje alltså.
Ja, men jag undrar, ja, exakt, jag vet att man ska grunda lite då. Mm. Men det smakar ju inget.
Äckligt, för det känns ju inte som en smakkombination.
Nej. Skillnad med en god saltgurka och en shot.
Det är ju jävligt gott. Alltså saltgurka, honung och vodka, det är ju jättegott.
Vi snackade om det för ett tag sedan. Jag brukar alltid, när man har middag, om det liksom är lite så här middag med människor man inte känner så väl, då börjar man med att man serverar en liten tvåa liksom vodka. Ja. Så har man en skål med smetana.
Smetana ska det vara,
och så på massa honung och sen doppar man saltgurka och så tar man en välkomst liksom liten så.
Det är så det är trevligt, ju alltså.
Jättetrevligt.
Mycket trevligt.
Tills Niklas dubbeldippade sin saltgurka i dippen.
Ja, det är den typen av jerka.
Det är väl inte okej?
Nej, det är självklart inte okej.
Nej, alltså. Under pandemitider också. Ja, så att han och slafsar med sin jävla finska mun. Och sen stoppar han fingertopparna och den halvt ätna gurkan tillbaks i en allmänna smetana.
Fast när jag tänker på det så tycker jag faktiskt att det är lite kongenialt med just den här rätten att dubbeldippa. Ja. För ska man dubbeldippa med någonting så är det ju en saltgurka med smetana, honung och brännvin.
Brännvin, det renar ju.
Ja, precis. Och också att man skiter väl i det.
Exakt.
Ja, men man skiter inte i det under pandemitid när ens flickvän dessutom är gravid.
Ja, men hon drack inte sprit och åt inte där.
Nej, men jag tycker det var oansvarigt. Ja. Jag tycker det var. Hur som helst, det är inte det här vi ska prata om nu. Nej. Vi ska prata om vårt gästavsnitt och vi ska prata om våran gäst. Om ni inte redan har listat ut det så är det Johan Ulveson som är Receptax tredje gäst.
Eller fjärde. Vi får se.
Det är inte så noga.
Nej.
Inte räknat.
Nej, men Johan och jag har ju känt varandra i 20 år kanske.
Kanske något sånt.
Jobbat med varandra från och till. Och alltid när vi jobbar ihop så graviterar vi alltid mot att prata mer om mat än om yrket.
Ja, absolut.
Vi kanske betar av lite snabbt vad vi har gjort sen senast, men framförallt betar vi av vad vi har lagat sen senast.
Ja, det gör vi.
Det är vårt gemensamma intresse och det är därför du är här. Mm. För att vi tycker det är så mysigt att prata mat.
Ja.
Och då tycker jag att våra lyssnare ska få ta del av det också. Och det känns stort för både mig och Niklas.
Framförallt har du också pratat om, ända sedan startade podden, så har du pratat om den här salsicciapasta som vi ska prata om idag.
Ja.
Det har du sagt sedan dag ett.
Ja, men det är också på något sätt så är det, jag tror ändå, jag har mest min mamma att tacka för mitt matintresse, men sen kom jag ihåg i tidigt skede, jag vet fan när det var, om det var i Riktiga män eller något, när vi spelade den där musikalen, den fantastiska meme-musikalen.
Maximteatern.
På Maximteatern spelade vi en musikal som heter Riktiga män. Och då hade vi jävla mycket dödtid.
Mm.
Och man har dubbla föreställningar och så har man paus emellan och sitter och babblar. Och då kom jag ihåg att du berättade om den här. Och sen gick jag hem och lagade den. Mm. Och det blev så jävla gott. Och det blev gott på ett sätt som jag inte riktigt har fått till mat innan.
Nej, men vad bra.
Och sen dess så har jag liksom verkligen börjat anstränga mig mer med min mat.
Jag tror att det på något sätt så har receptet fått större betydelse för dig än för mig på något sätt. Alltså, och du kanske till och med kan receptet bättre än jag kan.
Ja, men
jag liksom glömmer ofta och saker som jag gör. Jag glömmer bort dem och sen så lagar de inte mer.
Nej.
Men den här har jag, det är ju ett väldigt enkelt recept.
Ja, och det är inte så att du har uppfunnit hjulet.
Nej,
här,
alltså
med den här såsen.
Jag har ju inte uppfunnit det här.
Nej.
Utan det har jag läst någonstans eller hittat någonstans. Men det finns ju man kan ju ha ganska stor frihet att skapa själv.
Men det var också något sättet du berättade på. Det är också, tycker jag, vissa kan berätta recept på ett sätt som gör att man blir hungrig när man hör receptet, att man så här, och så låter du, så sänker du värmen och så steker du vitlöken i salsiccia oljan som blir efter ett tag, och sen så på med tomatpurén och bränna av. Allt det här ska vi prata om. Ja. Men det var på något sätt sättet du berättade på också som fick mig att vilja testa det. Och nu är det ju min standardrätt. Det är också den som liksom många som känner mig ber om den.
Ja.
När så här, kan inte du laga salsicciapastan? Kom hit och laga salsicciapastan, eller så får vi komma hem till dig och laga.
Och det är jag som är upphovet till
detta. Och det är du som är upphovet. Och jag berättar då alltid när jag lagar den här att den här har jag lärt mig av dig.
Det hoppas jag.
Och då blir det ännu lite lyxigare för folk.
Ja, det blir liksom en historia. Ja. Det får ett narrativ i hela rätten. Jag förstår.
Och det finns något vackert i det.
Ja.
Du har lärt mig mer om matlagning än om skådespeleri.
Ja, det tror jag nog. Ja. Absolut. Du har varit ganska svår att lära någonting om skådespeleri.
Men först så ska vi nu, när vi har gäster, det är att vi har en frågeruta. Faktaruta. Mm.
Om mat, inte
en
om...
snabb, lite snitsig liksom.
Det gäller
lite
att
redaktionellt arbete har vi gjort här.
Ja, så innan vi sätter igång med rätten så kommer jag bara en riva av den här helt enkelt.
Ja.
Johan Ulvessons faktaruta.
Vilken rätt lagar du om ingenting får gå fel, men som är svingod och omöjlig att misslyckas med?
Ja, alltså det är ju... Det kan...
Direkt.
Tvärstopp direkt. Ja.
Den var väl inte så jävla svår?
Nej, den är inte så svår. Nej. Ja, det är ju spaghetti och köttfärssås. Det är ju helt säkert alltså. Bombsäkert.
Donken, Max eller Burger King?
Donken.
Mycket bra svar.
Ja, men jag tycker quarter pounder cheese, det är det jag längtar efter om jag vill ha en sån där.
Ja, jag är helt med dig.
Ful hamburgare.
Ja.
Napolitansk finpizza eller flottig svennepizza?
Napolitansk.
Har du något speciellt ställe i Stockholm du gillar att käka på?
Det är inte helt lätt att ska man göra reklam för...
Ja, det är inte SR det här.
Nej, okej.
Okay. du får nämna
jag
hur
har
många
ingen,
märken
inget
du
gage.
Vill.
Nej, just det. Då får man säga vad man vill.
Ja, ja, ja.
800 grader har jag prövat en gång. Det var gott.
Den har jag aldrig prövat.
Ja.
Gör det.
Men heter den 800 grader för att det är 800 grader i ugnen? Det låter helt
sjukt.
Det är
för att det finns en Tåström-låt. Är det inte så? Nej?
Jo, det gör det ju också, men... Man kan ju ta 800 grader i spisen, eller?
Det kan vi få upp 800 en sån.
Vad jag har förstått så är så här, vedeldade pizzaugnar går ju upp till 300-400 grader. Mm, okay, 800 grader, då blir det bara en som en... Blir bara
men
aska.
En vanlig pizza går upp i liksom
400-500. Men det var aska.
De är det. Favoritkök, då pratar vi alltså om vilket land. Måste välja ett.
Italienskt.
Ja, det är, man landar där. Det är inte mycket att göra.
Det är det man gör.
Favoritlök.
Det är en bra fråga.
Ja, men det är ju vitlök om det nu räknas till de vanliga lökarna.
Ja,
men
det kan man göra.
Ja, då är det vitlök.
Om du måste tänka bort vitlöken, när vi pratar om.
Ja, då skulle jag nog säga alltså jag älskar purjolök, men det är inte min favoritlök, det blir schalottenlök.
Ja. Köper du bananschalottenlök eller köper du de små?
Jag köper både och faktiskt. Men jag gillar bananschalottenlök för den är lätt att hantera. Exakt. Och man får mycket lök för
mycket
pengarna.
Ja. Ja, det är min favorit också.
Ja.
Favoritkock?
Oj. Det var svårt alltså.
Ja.
För att jag är inte så där jättebekant med kockar. Är det tv-kockar då man tänker? Jag tycker ju Marcus Aujalay är väldigt duktig pedagog.
Mycket.
När han lär ut matlagning.
Välkomna till Marcus bjuder in. Dagens gäst, Martin Eriksson. Och han har bett mig laga någonting som jag aldrig har lagat tidigare. Är det någonting från vikingatiden? Kanske. Gotländsk glödhoppa med strunkamos. Ja, det är bara att hänga kvar så får ni se vad det är för någonting. Välkomna.
Jag är inte så förtjust i formatet Mästerkocken. Jag tycker det är lite för liksom konstruerat och för mycket såna här, vad heter det?
När man... Synkar.
Synkar, tack. Ja. Jag spyr på synkar.
Ja. Och att de äter maten kall. Alltså, vet du, så
ja, det är för mycket fake. Ja. Och för lite kring mat. Men alltså, jag tycker att han är en väldigt bra tv-kock.
Han har också en väldigt bra YouTube-kanal.
Verkligen.
Det pratade vi om innan, att du brukade kolla på den.
Ja, jag brukar kolla på den.
Det förvånar mig att du kollar på YouTube.
Ja, jag är så modern så att du anar inte.
Ja, det är otroligt.
Ja, det är det.
Ditt bästa redskap i köket. Och då snackar vi inte kniv, utan då snackar vi något annat om.
Alltså, jag har en sån här... liten jätteäcklig plasttång. Aha. Svart plasttång som jag vann i ett tv-program för typ kanske 15 år sedan. Aha. Något konstigt tävlingsprogram som jag var med i. Och den använde jag väldigt mycket. Nu har jag faktiskt köpt en metalltång. Ja. För att jag tänker, fan, jag måste skärpa
alltså,
till mig.
För att en tång, alltså för att
lyfta vända saker, vända saker, och flytta saker.
Ja. Men en bra tång är många som inte har hemma.
Precis, jag tar också upp pastavattnet med tången. Mm.
Men alltså. Får jag bara, jag blir nyfiken på, vad är det för jävla tv-program som ger dig en plasttång i pris för att du är med? Alltså,
du vann inte, va? Du har ett pris.
Nej, men jag vann inte, men jag var i samma lag som Kerstin Dellert.
Aha,
ja, då fattar ni.
Ja, det var.
Ja,
det var ett tag sedan.
Det var ett tag sedan.
Ja, men det var på samma tid som man fick liksom ett kassettband från SR när man vann liksom i Melodikrysset.
Ja, lite så. Plast var helt nytt, så att det var flott. Alltså,
det var lite ballt med en plasttång.
Mm, liksom. Det var fint.
Ja.
Det saknas en bra tång som är liksom bred ner till så man kan lyfta pastavatten med.
Absolut.
Det har inte
jag använde min plasttång.
Ja, men det där ska jag.
Vet du vad jag tänkte på också idag när jag använde tång i helgen när jag grillade? Nu grillar man ju så jävla mycket. Och så har jag ju flera olika grilltångar. Men jag tycker alla är för korta.
Grilltänger.
Grilltänger. Okej. Jag tycker alla är för korta. Du bränner dig på handen.
Ja.
Man behöver längre.
Ja, men då får man ingen styrsel på dem ju.
Ja, jag tycker att de är... Eller så gör jag något fel då.
Jag tycker jag har en ganska bra...
för nära...
Jag tycker... På landet har jag en bra grilltång till grillning.
Ja. Ja,
det är jag som är lång och stor.
Som är lång och stor.
Men jag tycker det är så jobbigt med liksom att när man får de här grova, tjocka grilltängarna som är liksom, med det är så 5 cm breda på varje sida. Ja. Alltså så. Att jag liksom inte känner maten när jag vänder. Det är lite jobbigt.
Nej, men min är mindre alltså.
Ah, okay, ja.
Om vi ändå är där, då slänger jag in en till fråga i den här faktorutan. Gasol eller kol?
Alltså för mig är det kol. Men det är inte så, jag har aldrig haft en gasolgrill.
Nej.
Jag har liksom aldrig tänkt att jag grillar så mycket.
Nej.
Och ha så bråttom att jag behöver en gasolgrill.
Nej.
Men det är inte helt otänkbart att det står än någon dag.
Nej.
Det är inte helt
otänkbart. Jag måste säga att jag har alltid varit kol. Jag tänker, ja, men det är ju på riktigt liksom. Ja. Gasol är fusk. Men sen så grillade jag på gasol i helgen. Och det var ju så jävla smidigt.
Ja.
Och bara sänka värma. Behöver inte hålla på med indirekt eller skuffa över kol eller hälla på mer.
Nej,
eller
och man kan göra fler rätter. Alltså.
Ja, verkligen.
Det var inte så dumt.
Och, ja, men exakt. Och sen kan man ju tillsätta en så här essens, väl? Kan man inte det?
Jo, visa, det finns så här
rök,
små
burkar. Så, så du får ju den känslan. Men det är ju liksom grillränderna man vill åt. Det är ju liksom de förkolnade grillränderna som är viktigt.
Ja, och det kan du få på gasol också.
Ja, jag menar det.
Ja. Alltså, däremot är man ju orolig för att gasoltuben ska sprängas hela tiden.
Men nej, men snälla du.
Ja, men det skulle jag vara rädd för.
Men, ja.
Att man glömmer stänga av den eller att den ska sprängas.
Ja, men det var inte så smart.
Nej, men det är inte det är explosivt material.
Du måste kolla de där slangarna varje år och sådär.
Ja.
Det måste man ju göra.
Ja, visst.
Jätteläskigt.
Vad är det viktigaste på din charkbricka?
Ja, det är prosciutto.
Ja.
Vet du vad Niklas har sagt om prosciutto i ett tidigare avsnitt?
Nej.
Som för alltid har förstört prosciutto för mig.
Ja, du kommer förstöra för mig nu också.
Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt det. Jag tror att du kommer ringa mig nästa gång du äter prosciutto och säga jag kan inte tack för att du har förstört mitt liv.
Prosciutto har ju en äckelrand, absolut. Och nu förstår jag varför.
Men vet du nu vad Niklas tycker att den smakar?
Nej.
Blodigt tandkött.
Ja, det ligger något i det.
Ja, det gör det.
Jag har alltid tänkt och försökt slå bort den tanken att det luktar precis som vår gamla hund Jeppes öron. jag liksom försökt tränga bort den för att jag känner det alltid. Det är precis Jeppes öronvax liksom.
Och ändå sitter du och äter det där varje gång. Men är det för att han hade tunna fladdriga han hade väl tunna fladdriga öron.
Prosciutto öron hade.
Ja, dubbla anledningar att aldrig mer äta prosciutto.
Nej, det blir något annat.
Ja.
Ett vanligt pandemifritt år. Vilken restaurang besöker du flest gånger?
Ja, det alltså jag går inte ut så mycket. Jag tänker alltid att jag ska öka frekvensen, men det blir inte av. Men det blir nog Bistro Syd på Svedeborgsgatan.
Den är ju väldigt många som går till.
Eller greken på Sankt Paulsgatan, Esperia.
Mm. Ja, den har vi haft som veckans krog här en gång.
Den är väldigt bra. Jättebra.
Jag åt på de grekiska krogar så åt jag på Dionysos.
Ja.
Jättebra.
Och det är uppe på Renskärsgatan.
Ja, korsningen Bondegatan.
Just det.
Jättebra.
Ja, just.
Det var så trevligt där, för att alla som jobbade där, det kändes som att det var liksom familj, verkligen.
Ja.
och att alla mådde så bra ihop. Det skrattades bakom köket och det liksom, de kom fram olika servitörer och som bara liksom var väldigt glada hela tiden. De mådde bra som jobbade där. Det var kul.
Det kan ju vara spel för gallerierna, man vet inte.
Ja, men man märker ofta stämningen.
Sätt igång nu, hörni, skratta. Nu kommer de.
Nu ska vi ge den här härliga bilden av en grekisk släkt som är glad. Sen går de hem och bankar skiten i varandra på kvällen.
Nej, det gör de inte.
Nej, det gör de inte.
Men såklart
vi
inte.
Pratade ju om, vi pratade om för sist vi var åt på Esperanza.
Esperia.
Mm. Då åt vi då åt vi lammracks.
Ja, lammracks. Oh. Ja.
Och både du och jag har försökt återskapa lammracks. Jag gjorde hemma, jag grillade helt. Det blev jättegott, men du tog det ett steg längre.
Nej,
vad gjorde du då?
Berätta. Alltså jag tycker faktiskt att lammracks, om man ska grilla dem, är ännu godare om man styckar upp dem så att man får mycket stekyta på dem. Alltså det är gott helt stekt också såklart. Men då försökte jag marinera dem i yoghurt och citron, olivolja och lite kryddor så här. Jag tänkte inte dra det åt Mellanöstern liksom, med spiskummen, utan försöka få det grekiskt. Och ja, det blev gott som fan, men inte lika gott som deras faktiskt. Så att jag vet fortfarande inte riktigt.
Men sen steker du hårt i
grillar.
Grillar.
Ja,
grillar.
Ja. Man liksom stänker av den mesta marinaden och sen så grillar man. Och marinaden försvinner liksom av grillningen. Ja. Så att det blir som en vanlig...
Ja, för yoghurten tar ju, syran tar in sig så att smakar ändå så att säga. Och det är det jag inte tänkt på. Det är helt sant ju när det kommer till racks. Att det är så smala bitar. Så får du lite grillyta när man kör helt.
Ja,
ju. Det är sant ju.
Ja. Men det här tar oss också då osökt vidare på... För det här pratar vi om också. Vi tog ju upp ett exempel här med kiwi-mörad entrecôte.
Ja.
Och skrattade enormt åt det för någon podd sen.
Men det är ju samma i princip som
yoghurt. Men nu har jag pratat med Johan om det här också. Han säger att det inte är helt fel att möra med kiwi.
Nej.
Just entrecôte känns helt idiotiskt.
Ja, men det håller jag med om. Jag tycker inte man ska marinera entrecôte överhuvudtaget.
Exakt.
Alltså, jag tycker det är godast bara av salt och peppar.
Ja, alltså marinera kan man... Så här, regeln är ju så här, ju sämre kött... marinera desto mer.
Ja.
Ju bättre kött håller klint.
Och alltså, även kyckling så kan vara härligt att marinera.
Mm.
Alltså fast jag nästan alltid bäst bara grillare som det
kanske är det.
Ja, men det var ändå lite upprättelse för han som marinerade sin entrecôte i kiwi. Att det finns ändå något slags tänk bakom.
Ja, det problemet var att han vi pratade om hade alltså marinerat en entrecôte-bit i två kiwis i ett dygn i kylen.
Ja.
Så det var inte
smaka fruktsallad.
Ja, det konstigt.
Vad var den första rätten som du minns att du lagade? Alltså när du var barn eller om du var liksom ung?
Jag stekte väldigt mycket fläskkotletter.
Mm.
För att det var ju enkelt helt enkelt. Och när jag flyttade hemifrån så köpte jag ofta liksom ett paket, två fläskkotletter. Och sen så kokade jag grön bandspaghetti till det. Det var liksom... åt jag väldigt ofta. Mm. När jag hade råd.
Ja.
Grön bandspaghetti och kotletter?
Ja.
Ingen sås eller?
Nej, ingen sås.
Det är spartanskt.
Det är konstigt
Men jag åt liksom två kotletter, bara det tycker jag är lite konstigt idag.
Ja. Men gott ändå.
Man äter ju
det är inte ofta man äter fläskkotletter.
Nej, inte jag heller. Jag äter inte mycket fläsk överhuvudtaget.
Vad skulle du säga är din madeleinekaka?
Alltså när jag minns tillbaka.
När minns du tillbaka den första minnet liksom?
Ja, alltså jag var helt galen i... Min mamma var inte så jätteduktig. Hon var inte dålig heller direkt, men hon var inte så intresserad av att laga mat och tyckte det var, tror jag, mest besvärligt. Men hon gjorde en kyckling... som hon helt stekt i en stekryta.
Mm.
Fyllde med persilja och sen så var det gräddsås till. Det var jag galen i. Alltså jag var galen. Och den kan jag känna. När jag känner doften av gräddsås och kyckling.
Ja.
Då färdas jag tillbaka i tiden. Ja. Det var till och med så att någon gång... morsan var alltid ganska snål så där på maten. Så att vi var ju fyra då som skulle dela på den här lilla kycklingen. Och då kom det någon. Just när vi skulle sätta oss och äta. Som bjöds in till bordet. Och jag minns fortfarande. Alltså jag var så förtydlad så att jag grät. Så att jag skulle förmodligen gå miste mindre. Om låret.
Och det kanske var en vuxen människa också som bjöds in. Som där åt mycket
också. Du vet. Det var en katastrof. Det tog lång tid för mig att hämta sig från.
Men försöker du återskapa den där rätten hemma? Gör du den ofta?
Nej, inte. Det gör jag inte så ofta. Ibland gör jag den. Men inte så ofta, nej.
Nej, varför inte då?
Ja, men alltså
tror du inte att du skulle kunna få till den på samma sätt?
Nej, inte det. Utan det som gräddsås känns inte så jätte up to date liksom, idag. Fast ibland är det gott, absolut.
Men vad, det för mig till en fråga som jag hade också. Det är, när du pratar om matminnen och din mamma. Och vad tror du har fått ditt matintresse ifrån initialt? Liksom? När...
Jag tror att det var att både mamma och pappa jobbade ju och jag var tvungen att fixa mat. Jag tror faktiskt att det var så.
Ah, okay.
Så att jag började ganska tidigt och liksom laga lite käk till mig själv och sen har det fortsatt. Och sen är jag inte så händig. Alltså på snickra och sådär. Och det är ett sätt att... Och det är någon slags hantverk. Ja. Man gör någonting med händerna. Ja. Och det är också ett sätt att visa omsorg.
Ja.
Om de man lever ihop med. Så det är ett härligt sätt.
Det är väldigt likt. Jag har precis samma upplevelse. Att jag fick ta hand om mina syskon på det sättet. Att jag fick laga mat åt dem varje dag efter skolan. Ja. Vilket alltså då blev intresset därifrån. Och kände man ju så här, för när man är liten så utvecklas man ju snabbt också. I just det här med att laga mat. Så varför fick man upp ögonen för att testa saker redan tidigt? Och då, det tror jag är en bra grund för att få ett matintresse i vuxen ålder.
Verkligen. Och där var det ju också omsorg om dina
syskon. Verkligen. Din absolut bästa restaurangupplevelse?
Det är inte helt lätt heller. Alltså eftersom du pratade om Vedhornsfisk när vi träffades nu här idag, att du hade varit där. Mm. Så var jag bjuden på Vedhornsfisk av Povel Ramel för jättemånga år sedan. Och då käkade jag, det var grillad piggvar med hollandaisesås som var smaksatt med fänkålsfrön. Mm. Jag hade aldrig ätit någonting så sånt. Det var något fruktansvärt gott. Och så var det någon jättegott vin till också. Det var nog...
Var det som första gången du fick upp ögonen för vad god mat är? Eller vad menar du?
Ja, nej, liksom... alltså jag hade ju ätit, absolut ätit god mat. Men jag hade inte ätit lyxmat.
Nej, men
det,
men så var det.
Alltså kroglyxmat. Jag hade nog ätit lyxmat hemma. Mm. Som jag själv eller någon annan hade gjort. Men inte på krogen sådär. Det är ett minne jag har. Sen kan det vara så här, tycker jag. Jag käkade en croque monsieur i Paris för en hel del år sedan. När allting är perfekt.
Mm. Ja.
Alltså, det är världens enklaste rätt. Men allting är perfekt. Varje beståndsdel är liksom så här. Mm. Det kan inte bli bättre. Till och med salladen som ligger bredvid är liksom, allting är perfekt. Och sen en Stella Artois.
Ja,
iskall.
Ja, alltså det där kan ju exakt. Det är så intressant med matupplevelser att det kan vara från var som helst.
Ja, och det kan vara något väldigt enkelt. Ja. Alltså. Jag käkade surkål med fläsklägg med surkål också i Paris på La Coupole. Alltså, underbart. Men...
Ja. Den sämsta då? Har du någon sån här, då kanske man, när man minns att det här var det sjukaste jag var med om.
Alltså jag tycker ofta man blir, det måste jag säga, ofta blir jag besviken när jag går på krogen.
Säger du till då eller är du för försiktig för att göra det?
Ja, jag är ganska, har svårt för det där att säga till. Alltså. Mm. Tyvärr. Och ofta gillar man ju krogen.
Mm.
Alltså man har något som, jag tycker om krogen, jag tycker om att vara där, jag tycker om de som jobbar där. Och ibland kan man tänka sig, det spelar ingen roll. För att det är allt det här andra som är det viktiga. Kanske sällskapet man är där med och att det blir en trevlig kväll. Och man vill inte hålla på och giddra om någonting.
Nej.
Men det är klart man borde säga till, absolut, det borde man göra.
Just det, sista. Kokt eller grillad korv?
Ja, det blir kokt.
Det blir kokt?
Ja.
Oj, speciellt. Mm. Bara med senap va?
Ja.
Ja, det visste jag. Det känner man.
Bara med senap?
Nej, det kan vara lite ketchup också.
Okay. Härligt, då är vi igång.
Då är Fakta Rutan klar.
Vi är den här veckan sponsrade återigen av våra goda vänner på Pilsner Urquell.
Flytande bärnstenen.
Mm. Ölet som kommer från pilsen i Tjeckien.
Mm. Det är världens första pilsner.
Det vet vi alla om.
Ja, det bryggdes första gången 1842. Sen dess så bryggs det med samma ingredienser och metoder.
Det är det som är skillnaden.
Ja.
Alla andra ölmärken har det, om de har vad som helst. Så har de liksom bryggerier i olika länder.
Ja.
Alltså vattnet smakar olika på olika platser.
Så är det. Det är också så att det som kännetecknar pilsner är ju också att dels är det gyllene färg.
Jajamän.
Men det är också skummet.
Mm.
Skummet är viktigt. Vitt och krämigt skum som balanserar smaken. Skummet är viktigt för den här ölen. Dels för smaken, men också fyller skummet funktion av att hålla ölen kall.
Exakt.
Och kolsyrad till sista klunken.
Och det här är ju någonting när man går till en liksom ställe som har pilsnerurquell. Så har de alltid har de liksom en pilsnerurquell certifierad tapster.
Mm.
Som genomgår liksom en
Ja, de är en ölmästare kan man säga. Ja. De genomgår en fredagsutbildning där de lär sig allt om ölet och just det här liksom hur man hanterar och häller upp och allting. Mm. Och det här, de har ju en guide också hur man ska hälla upp. Det här är ju någonting som vi pratar om mycket
om. Ska vi gå igenom den?
Men det gäller tål att upprepas.
Mm. Nummer 1 då, skölj alltid glaset innan upphällning. 2, håll glaset i en 45-gradig vinkel när du häller upp första hälften av ölen.
Sen upp i 90 grader.
Rätar upp glaset. Häller ölen i mitten av glaset för att få en fin skumkrona. Och hur tjock ska skumkronan vara, Niklas?
Ja, men 3 fingrar typ.
Exakt. Pilsner Urquell lanserar inom kort en, som vi brukar säga, kortburk på 33 centiliter. Mm. När du dricker Pilsner Urquell så vet du så här, ja, det här är originalet. Mm.
Man måste också vara över 20 år och alkohol är beroendeframkallande och för guds skull, drick med måttfullhet.
Klart. Tack, Pilsner Urquell.
Tack.
Då ska vi helt enkelt gå in på veckans rätt med en salsicciapasta.
Ulvesons salsicciapasta. Mm. Och då ska vi gå igenom den från början till slut.
Den är uppsnappad så att säga.
Ja, den är uppsnappad. Men vi ska ändå...
Ja,
okej. Du får den.
Nu kör vi. Men du får hjälpa mig för att jag gör den inte längre. Det är du som bär den vidare ut i världen.
Ja, jag bär den vidare. Det känns
vi börjar med alla ingredienser man behöver.
Ja. Ja.
Då behöver man en kruka salvia. Man behöver salsicciakorv och då är det viktigt att den inte är för hård.
Nej.
Alltså, och det är faktiskt inte helt lätt att hitta rätt salsiccia. Man får liksom klämma lite på paketen. Det finns ju även på Coop och Ica och så finns det ju schysst salsiccia. Men den får inte vara hård. Nej. Alltså det ska inte gå skiva utan det ska vara en färsk korv.
Ja, det värsta är när man har köpt dålig och det blir korvslantar.
Ja, då blir inte rätten bra.
Nej.
Så att man ska kunna liksom klämma ur inkromet så att det blir kluttar. Ja. Man säger, ni fattar. Mm.
Ja. Det låter jättegott.
Ja, det behöver man också. Och så behöver man en förpackning konserverade tomater. Gärna av en bra kvalitet. Inte, alltså, det är okej med en bra tom...
Du får säga märket.
Nej, det säger jag inte.
Men så här, Mutti, är det bra?
Ja, Mutti är väl bra till Mutti exempel. Det finns fler märken som är bra.
Men jag brukar köra körsbärstomater hela.
Det brukar inte jag.
Nej, du kör hela.
Nej, jag tycker det blir för mycket skal med körsbärstomater.
Menar du att du kör krossade tomater?
Nej, det går faktiskt bra med krossade tomater. Men vill man köra körsbärstomater går det också bra. Ja. Det är inga problem. En liten klutt tomatpuré.
Mm.
Vitlök. Vitt vin. Sen kommer vi då till det som du vill ha med. Du vill ha svamp med också, va?
Ibland har jag experimenterat med det.
Mm.
Det har jag slutat med nu.
Ja, jag också har slutat med svampen. Men det kan man lägga till om man vill.
Det kan vara, ibland har jag gjort en vegetarisk.
Ja, då
har jag gjort
med
svamp istället. Och då blir det bara som en vanlig vegetarisk.
Ja, det
blir ingen salsiccia.
Nej, då blir det verkligen inte salsiccia.
Det är mina
ja, men ibland har man någon och sen, jobbig
brukar
vegetarian.
Brukar du dessutom ha grädde i på slutet, eller?
Nej, för fan.
Nej, ja, vad bra.
Men så långt
då
har jag inte dragit.
Jag trodde att du hade det.
Nej.
Ja, men då har vi ingredienserna och salt och svartpeppar.
Är det var gul lök också?
Det är lite olika skolor här.
Ja.
Gul lök kan man absolut ha med.
Ja.
Jag har börjat utesluta det.
Ja, du har börjat gå mot det minimalistiska.
Ja, för att få den ännu mer enkel.
Ja.
Och jag har också liksom dragit ner på korven. Så att korven blir mer som
en krydda.
Som en krydda, ja.
Hade du vitlök i, sa du?
Vitlök,
ja.
Absolut vitlök.
Det känns jag. Är gott och viktigt där.
Ja.
Vad föredrar du för typ av pasta till den här?
Jag brukar köra pappardelle. Eller tagliatelle.
Ja.
Pappardelle?
Ja, lite bredare.
Ja, det är de, ja. De gillar man ju.
Ja, jag tycker det är schysst. Variant, alltså en platt sån lång pasta tycker jag det ska vara.
Jag kör ju rigatoni.
Det går också bra såklart. Ja. Det är lite fräckt.
Ja, det är lite, jag går ifrån dig lite där. Men det är för att jag älskar när det blir rör fyllda med sås.
Det är något barnsligt med rör.
Saker inuti
hemliga
saker.
Hemliga gömmor.
Ja. Jag tycker det är, jag tycker det är mysigt.
Ja.
Okej, så vad är förutsättningarna när man sätter igång med det här? Vad börjar man med och vad är det viktigaste i starten för att ge en förutsättning att få smaka så mycket som möjligt?
Det tycker jag är att man steker salvian. Det börjar jag med i alla fall. Och då ska man ta absolut en hel kruka. Och då lägger man i, alltså man plockar bort bladen och sen fräser man dem i olivolja. Och man kan ta ganska mycket olja och den ska vara varm när man lägger ner bladen. Mm. Så att de inte liksom blir blöta utan de blir friterade. Det behöver inte vara jättemycket. Alltså. Det,
bara så täcker det, ordentligt.
Ja,
liksom.
Det täcker ja. Oss.
Sen, och sen medelvärme tar man, typ, eller? Lite, ja, lite över.
Lite över medelvärme kan ja, man säga. De ska inte bränna sig. Och det går ganska fort. Man ser att de ja. Krispar sig. Sen lägger man upp dem på en tallrik på hushållspapper så att de får rinna av. Mm. Och sen tycker jag även att man saltar dem lite.
Mm.
Och sen så skopar jag undan lite olivolja så att det inte är så mycket olivolja i pannan. Sen så
sen kör du i, ja, du kör i salsichan i salvia gucket som luktar.
Ja, alltså den oljan som jag har. Ja, så att jag fortsätter med den oljan. Sen så, så alltså, vad ska man säga, att man fördelar salsichan i stekpannan. Och sen ska den, tycker jag, stekas ganska hårt. Och den ska stekas ganska länge. Det tar mycket längre tid än vad man tror.
Ja.
För det blir ingen stekyta i början. Så man måste liksom fortsätta tills det blir stekyta. Det måste vara frasigt, ska det vara.
Verkligen, för det där är ett problem just med när det kommer till salsicha-pasta man får ute.
Ja.
Att den ofta nästan är kokt.
Det blir inte gott.
Man ska ju ha den där verkligen.
Ja.
Så.
Och det är lätt att det blir kokt. Ja. Och att man ger upp liksom. Nej, ja. Fan, nu får du vara tråkig.
Ja, men exakt. Men, man tänker att fan, det händer ingenting. Ja.
Men alltså, om man fortsätter så får man sin belöning.
Ja.
Att det blir ett korvfras av.
Och sen när man har fått det där fraset, då kan man börja hacka upp den lite.
Det
mer.
Kan man göra, absolut. Eller? Absolut. Och så att det blir ännu mer fras faktiskt.
Ja. Ja,
för att det blir mindre bitar.
Mm.
Och sen lyfter jag ur den ur pannan, ur oljan.
Mm.
Men det behöver man inte lägga på papper. Men man lyfter ur den. Och sen så drar jag ner värmen på stekpannan. Och sen drar jag i vitlök, och det kan vara typ 4 klyftor vitlök som jag krossar med kniven och sen hackar. Inte superfint, men ganska ganska fin.
Ja, men jag fattar.
Ja, och sen får vitlöken gå, och då får man ju vara vaksam, för den får ju absolut inte brännas.
Ja, då är det bara...
Ja, då är det kört.
Mm, tyvärr.
Då är det bara att gå hem.
Så det är så kul, då är det så du smakar både salvia och den här korven som
precis.
Man stekt i den. Och sen så vitlök som man då kör. Ja, det, är,
ja, det blir bra faktiskt.
Alltså när du lärde mig det här så tog man inte ut salsichan.
Nej.
Då fick den gå.
Nej, men jag har nog utvecklat det på det här sättet.
Men nu kommer jag också börja göra så här.
Det kan ju vara så här att det är typ de senaste gångerna jag har gjort så här. För att jag tycker att det funkar bättre.
Ja.
Ska säga det. Kommer ju komma upp en tutorial på vår Instagram. När vi gör salsichapastan ut efter nu Johans berättelse.
Ja. Och sen då när vitlöken går där, så har jag i lite tomatpuré. Inte för mycket, men den får gå med för att den inte ska vara bäsk. Mm. Alltså, så får den liksom brynas ordentligt. Och sen, det gäller att komma ihåg vilken ordning.
Ja.
Sen går jag i med vitt vin.
Har du något vin du föredrar där? Eller kör du bara ditt liksom fulvin?
Jag kör mitt fulvin, det gör jag.
Det är syran man väl åt. Liksom.
Ja, det är syran, absolut. Och det kanske 2 deciliter. Ja. Alltså, jag är lite...
Lagom.
Pytsa på lite bara.
Vilket är ditt standard vita fulvin som du har hemma?
En enkel chablis.
Nej, det är det väl inte.
Nej, det är det inte. Det är väl någon dunk som
Fumé
ligger.
Blanche.
Ja, Fumé Blanche kanske.
Fumé Blanche,
eller Blanc kanske till och med. Ja,
Bibben liksom.
Bibben.
Ja, Bibben. Ja. Eller någonting sånt. Det, jag vet inte ens vad det är jag brukar ha.
Nej.
Men det är något, säkert. Ja. Och sen så får det reducera då vinet tills det liksom har tappat sin surhet. Och sen går jag i med tomat. Förpackningen.
Ja.
Burk eller papp, det är valfritt.
Mm.
Och sen får den reducera. Och är det då cocktailtomater så måste de ju liksom spricka och sådär. Man mosar dem, eller hur?
Mm.
Det gör väl du med en 3 sked eller någonting?
Ja, det gör jag ju nog.
Och jag då som har krossade tomater behöver inte göra det.
Nej.
Utan behöver bara låta det liksom gå ner. Och det här är också jätteviktigt. Mm. Att det ska reduceras ganska ordentligt. Mm. Alltså. I tid kanske kvart.
Ja. Alltså just det där med när man kommer till tomater så de smakar nästan ingenting om de bara hälls i och sen så vevas ihop det. Du måste ju liksom få ner det så att
sammanlagt så borde tomaterna koka en halvtimme.
Ja.
Det ska jag säga för att just få smak och bli av med den här lilla syran eller väskan.
Mm.
Och även här fortsätter man på ganska låg värme.
Det ska stå och bubbla så det ska inte vara någon snabb reduktion. Utan stå och bubbla. Och sen efter det så i med salsichan så den får puttra med.
Vad säger du om jag säger att jag ibland har i en grönsaksbuljongtärning här? Får jag gå ur studion då? Eller liksom?
Nej, alltså det är helt okej för mig. Men jag har inte det.
Nej.
Jag tycker inte
det ska
behöver.
Nog inte behöva.
Alltså, man har gjort så mycket i grunden. Ja. Man har försökt, man har gett salvian, smaken till olja, man har gett vitlök, man har gett kolsmak.
Jag tycker du ska ha dåligt självförtroende.
Ja, det tror jag faktiskt. Också att jag tycker du ska satsa på att salta rätt istället.
Ja.
Alltså att inte salta för lite. För att den här rätten ska ju blandas med pastan.
Ja.
Så att det, mycket av smaken försvinner ju i pastan, så att säga.
Ja.
Så det ska vara ganska hög... Det ska vara salt.
Mm,
ja. Du ska känna att det smakar salt.
Mm.
Nu ska jag tänka, var var vi någonstans?
Jo, men då har vi lagt i kolven i den här nerreducerade tomaten.
Precis, och sen kokar du pastan då.
Ja.
Och där pastan är inte riktigt klar, utan har lite tid kvar, då lyfter du över pastan i stekpannan. Mm.
Och rätt från vattnet då?
Rätt från vattnet. Inga durkslag, ingenting. Utan du tar med din plaststång.
Mm. Ja, som du har vunnit.
Eller du tar med vad fan du vill. Eller hålslev eller vad fan man tar. Och sen så ner i stekpannan. Och sen har man då pastavattnet som ni föraktar så. Men det har man kvar då. Alltså sen gäller det att verkligen röra runt.
Ja.
Rör. Och det är inte bara så här, rör några gånger. Utan det ska röras och röras och röras. Tills det blir liksom en enhet. Och den kan man då tunna ut och få mer fördelad genom att ha i lite stärkelsevatten från pastakoket.
Mm.
Och sen avslutar man med att ha i 2 deciliter riven parmesan.
Ja.
Och sen så rör man runt igen. Och sen svartpeppar. Och sen så kollar man sältan. Och
sen tar man på sin salvia
och
på toppen.
Sen plejtar man upp på tallrikar. Och sen strör man över salvian.
Rätt.
På varje tallrik det, så att alla får. Och sen så har man på parmesan extra över det. Och sen kan man toppa med någon väldigt god olivolja. Några droppar.
Ja, har du testat pecorino på?
Jag tror att det skulle vara jättebra. Jag har fan aldrig gjort det.
Man kan testa lite där.
Det kan man absolut göra.
Är det så stor skillnad på pecorino?
Ja, det är mycket mer sälta och mycket mer syra i pecorino.
Det är jätte, jag har blivit en pecorino-kille nu, sista tiden. Ja. Men jag gillar att blanda, jag gillar att liksom göra hälften ibland. Men jag tänker
det,
jag ska
det,
ha...
det har jag gjort några gånger också, inte till det här, men till min broccolipasta.
Ja. För att, det där tycker jag också, när man bjuder på pasta så gör man ju det liksom, ofta till ganska många. Vilket ofta är svårt tycker jag när man ska laga pasta i en panna.
Ja.
Att det måste vara väldigt stor eller flera.
Ja, precis.
Och så hamnar ofta liksom innehållet i liksom tillbehören till pastan i botten och svårt fördelat. Har ni något tips för hur man kan göra det?
Ja, man kan ju ta en stor porslinsskål eller metallskål.
Ja.
Och så kan man ju värma den bara med varmt vatten så att den inte är kall. Och så kan man ju blanda allting i en blandskål så att
det
säga.
Är bra. Ja, men det är väldigt
så jag gör ju, när jag gör den här då serverar jag alltid på ett stort vackert fat.
Ja.
Och ha liksom parmesan och salvia på toppen.
Man lyfter på själv,
och sen får man ta själv och ställa i mitten av bordet. Ja, och då tycker folk, då känner jag mig som en som liksom han är pappan i Lady och Lufsen. Inte pappan, servitören.
Kocken. Ja, just det.
Alltså man bara ställer fram ett stort överdådigt pastafat.
Härligt.
Det är jävligt mysigt.
Väldigt bra.
Och då slipper man också på plejta varje enskilt.
Ja, nej men det är smart.
För då hinner den ena få den och så kanske man är 8 pers. När den 8:e har fått den, då har den första liksom redan glufsat i sig den där.
Men jag tycker det är så intressant hur den här rätten har utvecklats dit. När du har liksom så här börjat lyfta ur... Alltså, vi snackade lite här off-tube innan vi gick på här. Alltså just att ge varje sak förutsättningar som smakar så gott som möjligt med att laga mat.
Ja.
Just det med liksom att okej, men nu har korven fått sin färg. Då lyfter jag ut den, men smaken sitter ju i oljan.
Ja.
Så använder jag den för att liksom titta smak på allting. Jag tycker det är härligt hur rätter utvecklas under åren. Ju, hur man gör saker. Precis. Det tycker jag är alltid kul.
Ja, men den är för jävla god den här.
Ja, det är den, alltså. Det är den faktiskt. Det håller jag med om.
Den har något som... Man kan tänka att den är jävligt lik bolognese på något sätt. Men det blir ändå med salsiccia-pastan. Det blir också syrligare och salvian.
Och det gäller att hitta rätt salsiccia. Det är ju, det är ju liksom en liten svårighet.
Om man bor i Stockholm så kan jag tipsa om att gå till Rot på Renskärnsgatan. Jag bor på Renskärnsgatan. Okay. Det finns prata mycket om dem. Men Rot, där har de ju enormt bra salsiccia.
Okej. Det ska jag göra.
Den är mjuk och fin och bra.
Är det som förut hette Casa de Luca? Nej?
Nej, det är mitt emot det.
Kajsavarg.
Gamla Kajsavarg. Korsningen Koksgatan.
All right.
Där har de mycket bra salsiccia.
Ja.
Det finns också att man kan fuska ibland ju köpa färdig salsiccia färs.
Ja, det
som
finns
bara kommer
det.
I en färspaket.
Det har inte jag testat någon gång.
Ja, jag har testat det.
Det är lite fusk.
Det känns lite fusk. Det känns alltid inte rätt.
Nej.
Men, och den är inte topp.
Nej.
Det är den inte.
Och den är sällan smaksatt. Ibland är det fänkål, salsiccia.
Ja, just det. Jo, rosmarin och sådär.
Men du, till den här rätten föredrar du väl naturell salsiccia? För det är så mycket andra smaker.
Ja, det gör jag.
Mm.
Ja.
Gud, jag blev verkligen hungrig nu. Alltså, jag tänkte att det är så jäkla gott.
Ja, men det är gott.
Det är kanske den här jag ska bjuda dig på torsdag.
Ja, vi ska käka middag på torsdag. Våra tjejer. Det kan du göra.
Du kan fundera lite på det. Beställa senare. Han har några andra rätter, tror jag.
Ja, det har jag. Ja. Men snart har jag betat av alla jag kan i det här programmet.
Så... Ja, men alltså, det är ju lätt att man fastnar i en liten repertoar som man inte kommer ur.
Ja. Ja, men Niklas har ju också lärt mig väldigt många nya rätter.
Ja, vad kul.
Som jag undersöker nu också och börjar bli bra på. Vi har ju framförallt en som jag har börjat göra nu, som jag kanske har gjort 5-6 gånger de senaste månaderna. Det är Krambys rödbräserat sidfläsk. Har du ätit den?
Nej.
Har du hans bok Kina mat varje dag?
Nej.
Den är jättebra.
Ja, den kan man rekommendera. Jävligt bra tillgänglig Kina mat.
Ja, det är liksom vi som inte kan Kina mat så mycket, någon av oss. Det är ett lätt trappsteg in i det köket.
Ja, men schysst. Man får skaffa lite nya kryddor och sådär.
Ja, exakt. Man gör en inhandling på liksom en sån där asiatisk livs.
På Ringvägen.
Ja, på
den är ju underbar.
Ja, fantastisk butik. Ja. Alltså, det är,
ja, den är som också har så här pinatas.
Ja, de har allt. Liksom... Alltså, de har ju klänningar och kastruller. Och
instrument.
Alltså, de är fantastiska. Ja. Han har också jättebra dumplings i den boken. Testa dem.
Nej, dumplings, det skrämmer mig något oerhört.
Varför? Vad de har i, menar du? Eller att de ska explodera som vilka såltur.
Nej, men att de du att det är explodera. Svårt. Samma sak som beef wellington. Packa in saker i andra saker. Och enkelt, deg och ånga. Och en jävla bambukorg som man ska ånga.
Du menar
och,
att du har svårt för att göra det själv?
Ja.
Ja, det kan jag förstå.
Ja, jag tycker det skrämmer inte mig att beställa. Tror du att
jag tror att du var rädd för dumplings. Dumplingen. Den skrämde dig på något sätt.
Jag är rädd för att göra det själv.
Men jag brukar göra det ofta. Och så gör jag färdiga dumplings. Och sen så fryser jag in dem i lager med smörpapper. Så jag har dem i frysen. Ja. Så kan jag bara ta ut dem när jag ska göra dem.
Men gör du degen själv också?
Nej, den köper jag. Den på Kina Liv faktiskt. Ja. Så har de väldigt bra som frys.
Och är de runda liksom?
Ja, exakt.
Det är ju läckert alltså.
Jättehärligt. Och sen så vet du, bara fyller man dem med någon god fyllning. Och sen så brukar jag steka dem först, jag får yta på dem, jag gillar mig den typen av dumpling. Ja. Och sen så när jag har stekt med yta, går jag med lite vatten och på med ett lock, så ångas de klart. Och så, ja, det är så gott.
Gud vad gott, och sen en liten dipsås till
ja,
det.
Ja, lite dipsås till
det. Nu blir jag hungrig.
Ja. Det är väldigt trevligt att göra.
Det får du göra någon gång då.
Mm. Det kan vi göra i en podden.
Men om vi ska bli ännu mer hungriga nu så ska vi också slänga in en liten extra rätt i det här avsnittet. Mm. En annan pastarätt.
Ja, också väldigt enkelt.
Ja, men för det tänker jag också så här, till sommaren. Alltså, finns det något bättre än en varm sommarlunch att svänga ihop en pasta på lite grejer som finns bara och ställa ut till sin familj i trädgården? Verkligen. Det är jättemysigt. Och det här är en sån.
Det här är ju superenkelt. Man sätter på vatten. Alltså vad man behöver.
Ja.
Det är salt. Och broccoli och vitlök och sardeller och chili. Det kan vara färsk chili, eller jag kör faktiskt chili flakes för att det är mycket lättare att hantera, liksom mycket enklare. Så att då delar man upp broccolin i buketter, och de behöver inte vara pyttesmå utan liksom mellanlagom så där. Och även stammen kan man ta bort det grövsta runt om och skiva upp i skivor.
Mm.
Den stammen är precis lika god.
Just det, som slantar liksom.
Som slantar.
Ja, det är faktiskt jävligt gott.
Ja, det är gott det. Och sen så sätter jag på vatten, och det ska användas både till broccolin och till pastan. Men det behöver inte vara så enormt mycket vatten, utan lite mindre pastavatten än vanligt för att man ska liksom få smaken av broccolin även i pastan.
Okay.
Sen så blancherar jag, kan man väl säga. Det kanske inte är rätt ord, men broccolin, alltså kokar den ganska kort. Typ några minuter, kanske möjligtvis max 5 minuter.
Är det saltat vatten väldigt mycket?
Mycket saltat vatten. Tack.
Mycket gott.
Ja, och sen så lyfter jag upp broccoli. Nej, vänta nu här. Jag måste tänka. Mens den kokar så har jag finhackat vitlök. Och det ska vara 5 klyftor finhackad vitlök. som jag låter gå i rätt mycket olivolja. Och sen så kör jag ner alltså valfritt antal sardeller. Ja. Jag brukar köra kanske 5-6, men man, minst 3 kan man säga.
Då kör du hela bara, de löser sig upp.
De löser sig upp, ja. Och sen så kör man i chilin eller chili flakes och svartpeppar, och sen så får det liksom lösas upp, som du säger, till en sås. Mm. Och den där liksom sardell, oliv, olje, vitlökssåsen, den är användbar till väldigt mycket.
Mycket grund, bra grund.
Ja, till fisk, till kött, till allting.
Och här har du också börjat lukta i ditt
det
kök,
luktar enormt gott. Ja. Alltså, det blir mycket umami i de här sardellerna, det är jättegott. Och när broccolin då har gått i typ 4-5 minuter, då lyfter jag upp den med hålslev ner i sardellröran. Och sen får den liksom gå färdigt med sardellerna, puttra färdigt. Och då kokar jag pastan i samma vatten som jag har kokat broccolin. Och det ska vara kort pasta, alltså typ, jag vet inte vad de heter.
Penne typ.
Liksom, ja, penne funkar. Eller någonting sånt. Eller, vad heter de här som är små tallrikar?
Gnott. Nej.
Inte gnock.
Små tallrikar.
Små, skitsamma.
Tortilligioni kan vara gott också.
Ja, det kan vara gott.
Alltså, en god kort pasta.
En god kort pasta. Och sen så när den är nästan färdig så lyfter man över den med hålsleven i broccoli-sardellröran. Och sen börjar detta eviga blandande i. Alltså innan ska jag säga så ska man krossa broccolin med någon slev. Alltså med en stekspade eller med en slev, att man trycker på den.
Ja, i såsen liksom.
Så att den krossas. Och det gör ingenting om, det är tvärtom bra att många bitar krossas men några bitar är hela. Och man kan liksom dela lite på dem och sådär. Så att det är lite klumpar, lite hela bitar. Och sen så är det en liksom mosig massa resten. Sen blandar man runt det här med pastan. Och länge. Så att det blir, så pastan blir liksom grön. Mm. Det blir som en grön pastasås. Och sen man spär lite med pastavattnet om man behöver det. Och sen blandar man i rätt mycket parmesan. Och gärna pecorini, tycker jag.
Ja.
Det passar jättebra. Och sen blandar man igen. Och sen äter man det.
Ja. Med det låter också
parmesan.
Jävligt fint.
Och lite olivolja också på slut.
Ja, det var inte, alltså det var ändå, även om den lätt passar så är den ändå jobbad. Alltså det är
den är
liksom
jobbad.
Bara,
det är
ja,
den går fort. Smaken, det här är inte heller min uppfinning.
Nej.
Smaken, det är ju en italiensk pastarätt. Alltså,
ja.
Som jag har gjort efter huvud så att säga. Efter eget huvud.
Ja, det låter jävligt gott.
Ja, väldigt bra tips tycker jag.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vi är egentligen klara här med rätten.
Ja, jag tror det. Ja, det är vi.
Ja,
det känns jag får ju, två.
Two
for one.
Ja, det fick precis egentligen.
Lite för mycket.
Det skulle inte ha släppt iväg den sista.
Det skulle du faktiskt inte kände.
Det hade förtjänat ett eget avsnitt nästan.
Ja, vi får väl, det här får bli exklusivt.
En fråga, du har ju haft ett matprogram i tv.
Ja.
Mm-hmm. Ja.
Vi ska göra en enkel rätt som passar för den här miljön, tänkte Lennart och jag. Det är brasfisk och då har jag köpt lite abborre på Möja som ligger där.
Det var ju en jävla tur.
Som vi ska fylla med lite morötter, lök, dill, gräslök, rosmarin, selleri och smör.
Alltså Bloody Mary ingrediens?
Ja, det kan man säga.
När får vi en säsong 2 av Skönsugen?
Just
det! Det är ett absoluta favoritmatprogram. Ja. Det har jag sagt till dig förut, jag säger det igen.
Ja, nej, men,
älskar det program.
Ja, men jag har inget svar på det. Jag ska inte...
Men du skulle inte banga och göra en säsong till om det dök upp ett tillfälle?
Faktiskt inte.
Nej.
Det skulle vara väldigt kul.
För men det måste ju ha varit väldigt mysigt jobb också.
Men Sola är ju såld. Alltså, först hade ju Lennart...
Den båten alltså, som ni hade tillsammans.
Ja, vi hade båten tillsammans. Ja. Så det fanns ju liksom en äkthet i programidén. Ja. Att vi verkligen, vi var ju gemensamma båtägare och sådär. Och hade den relationen som vi hade i programmet.
Ja.
Men nu har Lennart sålt den. För att jag sålde den, han köpte ut mig.
Ja.
För att jag hade inte tid att ta hand om den.
Nej.
Och sen tog han hand om den många år, men nu har han sålt den.
Det är väl ett jävla massa jobb,
ja,
med
en
träbåt.
Ja, men det är en del jobb, alltså det är det ju. Och blir det inte gjort så är det skitjobbigt. Ja.
Det är verkligen viktigt att göra när man kommer på programidéer. Att det finns en genuin liksom, anledning till att göra det.
Ja.
Alltså att det inte blir konstruerat som vi pratade om tidigare.
Ja.
Utan att det finns, att den här platsen finns, den här relationen finns.
Ja.
Då kan vi göra någonting bra. Ja. Hitta inte på relationen, hitta inte på platsen.
Nej, men
säsong två då, nu kan jag tänka, vi som ändå jobbar med sånt här, liksom, att säsong två då skulle kunna vara så här, ska vi inte skaffa en båt igen tillsammans?
Ja, absolut.
Men säsong två handlar om att så här, kommer du någonsin kunna bli som det var förra gången?
Ja.
Alltså man får göra det till en del av storyn.
Ja, absolut.
Och det kanske inte är lika kul. Kanske köper en plastbåt.
Ja, eller men man kan ju hitta på något annat. Ja. Alltså, man kan behöver inte ha en likadan båt.
Nej.
Man kan ju ha en annan idé, verkligen. Men det var ju Erik Haag som skapade...
Jaha, okej. Okay. Ja, var det Bromma mamma som gjorde det också?
Ja, det var det. Det var Bromma mamma.
Det var jävligt mysigt. Finns det någonstans att streama?
Ingen aning.
Nej. Alltså jag har inte sett det på... Jag kommer att tänka, nu fick jag en flashback när jag tänkte på det, men jag har inte tänkt på det.
Nej, men det var
också
lite före sin tid. Alltså sen efter det har det kommit så mycket så här personliga program.
Hade ju, liksom. Vi hade ju Plura som gäst. Och jag vet inte, men jag kan
det
tänka mig att där kom idén till...
Just det.
Det kan vara så, möjligtvis.
Och även där snackar vi också att det var ett hem han var. Jag menar, det var ett trygg plats. Alltså
verkligen.
Den här idén var bra på det sättet. Att liksom, det,
mycket bra.
Ja.
Mycket kul program också.
Ja, men vad mysigt, Johan. Ja. Vi tackar dig jättemycket för att du var med.
Tack.
Hoppas du har haft mysigt också.
Jag har haft det jättemysigt. Jag hoppas att det jag sagt har varit begripligt.
Mycket. Pedagogiskt och bra. Du är nästan orgelekpedagogisk.
Ja, vad bra.
Jag blev väldigt sugen på... Alltså det är som sak, precis som du sa innan. Jag blev sugen på att laga mat när du pratade om, även om det var ett recept. Det är bra.
Ja. Tack för det.
Ja, men det är också det här surret som räddar många pauser på våra filminspelningar. När du sitter och pratar om sånt här.
Det
är så jävla mysigt.
Ja, det är mat och sport.
Ja, och sen också äter man ofta någon bedrövlig catering.
Mm.
Och så kan man drömma sig bort till liksom god mat.
Man sitter i ett tält som är uppvärmt med sån här gaskanon.
Ja.
Alltså, och fryser. Jag tycker det är så... Jag är inte skådespelare och jag jobbar inte med film. Men min inblick i filminspelningar är ju ofta när Jerka sitter på något blåsigt tält i Gotland.
Ja, då skickar jag och beklagar mig till det.
Och, så här, och då tänker jag, är det så här jävligt?
Ja. Ja, det är verkligen inte synd om oss skådespelare.
Nej, det är det
men
inte.
Ibland
men
måste
Jerka,
man förtjäna...
Men Jerka, det är hans person.
Ja, allt han,
är som gjord för att lida.
Exakt, allt han rör vid blir
ett
skit.
Ja, allt han rör vid blir ett lidande.
Ja, idag fick jag nackspärr bara av att göra en armhävning. Det är ju fruktansvärt. Jobbar jag.
Det är faktiskt din charm att du passar i när du lider.
Ja, tack.
Ja, du skulle inte passa som lycklig.
Nej,
absolut.
Nej.
Det är därför livet hela tiden skickar mig små rallarsvingar så att jag ska hålla mig på
mattan.
Ja, men lidande ska ju vara på
för lycklig.
Det ska vara liksom på rätt nivå.
Ja,
du får inte lida för mycket.
Nej,
alltså, det får inte vara så att du verkligen lider.
Nej.
Utan vad du gör det är ju du gnäller.
Ja, men det är ju på något sätt en ventil som jag behöver. Du är inte heller helt ognällig, Johan.
Inte.
Nej.
Nej.
Men det var som idag till exempel då, så fick jag ju min första dos vaccin.
Mm.
Det är en sommar. Det är sommar. Ja. Det är liksom vackert, Philadelphia-kyrkan, det är högtidligt. Jag gråter när jag går in för att jag tycker att det är så fint. Liksom. Jag är jätteglad för det här.
Ja.
Men den här dagen, och sen ska jag gå och podda med er, som jag har längtat efter jättemycket. Men i morse då när jag tränar så får jag det här nackspärret. Så att jag går så här och tar min spruta och går genom stan. Och jag är så lycklig, men samtidigt så har jag det här jävla nackspärret. Så det är på något sätt livet kompenserar mig hela tiden, att det aldrig kan få vara helt perfekt.
Nej.
Jag vill bara säga det.
Det är så skönt med medelklassgnället. Det är så skönt.
Det är
så skönt att det finns där små verklighetscheckarna för dig.
Man bär hem oxfilén och får lite ont i armen.
Nu tycker jag att vi avslutar den här podden för att känner att ni börjar gadda ihop med mig.
Vi är mitt i sommaren, det är underbart. Och jag hoppas att ni lagar mycket mat och så tycker jag att ni lagar den här pastan som Johan har berättat om. Och den är ju fantastisk. Så att, och vi...
Laga och tagga oss och visa oss när ni lagar den. Ja. Och ställ fram den på ett fint sommarbord.
Och sen ska jag då visa Johan de här bilderna, för han har inte sociala medier givetvis.
Nej, så du får åka hem till mig.
Skriva ut dem.
Du får skriva ut dem på papper och åka hem och visa dem.
Jag faxar skada sig. Dem
till dig. Annars tittar jag inte.
Har du en fax hemma?
Nej, det har jag inte.
Nej. Har du haft det någon?
Ja.
Ja.
Gud, okay. Ja. Det var jättespännande.
Nästa vecka är sista veckans som vi släpper ett avsnitt nu på många, flera veckor. Vi kommer tillbaka i höst igen. Och nästa vecka så kommer ju då Linnea Wikblad hit.
Och pratar Beef Wellington. Ja.
Så nu säger vi tack och hej och önskar alla en trevlig sommar. Tack. Och tack Johan.
Tack så mycket. Trevlig sommar på allihopa.
Hej.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.